Är TikTok världens farligaste media? Innebär NATO-medlemskapet att Sverige nu får den vision som vi så länge har längtat efter i politiken? Och hur kommer egentligen Berlins läderbögar reagera när UNESCO nu har satt upp deras mötesplats på listan över världsarv?
The kingdom of Mammon, economics, pop culture, finance, Mammon's rika, inte la 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 la.
Ja, välkomna till Mammons rike, programmet där vi monetariserar kulturen och kultiverar den fria marknaden. Välkomna Åsa Lindeborg, och Agri Ismail och Fredrik Strage. Vi kastar oss direkt in i den politiska och ekonomiska kulturella hetluften. Amerikanska representanthuset röstade nyligen igenom med överväldigande majoritet, 351 för och endast 61 mot, att förbjuda TikTok. Först och främst, vad säger ni i panelen? Hänger ni mycket på TikTok? Agri?
Ja, lite. Alltså, det är ju kärnan för liksom alla sociala medier. Det som händer där ser man på Twitter en dag senare, på Instagram en vecka senare, på Facebook någon månad senare. Så det är liksom, man vill ju vara där, men det är lite märkligt att som 40-årig gubbe sitta och scrolla igenom 16-åringar som sexualiseras. Det är liksom, det är inte för oss.
Men svara på frågan.
Jag har ett konto
på TikTok.
Nej, men jag har ett konto.
Du har ett konto. Åsa?
Jag har inga konton på sociala medier överhuvudtaget, men jag tycker det här är superintressant ändå. Mm.
Jag får inte ha TikTok för min dotter. Det hjälpte inte att jag förklarade att jag skulle ha ett supercoolt konto med jätteballt alias.
Vad då för alias?
Jag skulle heta Funky Dad 72.
Ja. Men det här är ju, man diskuterar om det här, om det är verkligen ett förslag till ett förbud eller om det är på något sätt politiskt positionerande. Åsa, vad säger du? Vad är motivet här egentligen? Vill man förbjuda TikTok?
Det kan inte jag svara på, men det är ganska mäktiga krafter i rörelse. Man tänker först var Trump på TikTok och nu så är Biden på TikTok, och även om Trump har ändrat sig av skäl som vi inte vet, så är det ganska mäktiga krafter i rörelse. Jag tycker att det här är intressant som journalist, mm-hmm, eftersom det har varit en diskussion om journalister ska vara på TikTok eftersom det är ett kinesiskt verktyg. Och då så har ju public service till exempel en policy att deras anställda ska inte vara på TikTok. Mediehusen idag i Sverige, kommersiella mediehus, de satsar jättemycket på TikTok-journalistik. Mm. Man avskedar kulturjournalister och satsar på TikTok-redaktörer istället. Och därför blir det här väldigt intressant, för att det kommer att påverka liksom hur vi arbetar från journalister och vad som är möjligt, eftersom vi gärna följer efter USA också i Sverige.
Jag tycker att det är lite komiskt att USA, här vill man förbjuda någonting när det faktiskt är så att kineserna har slagit amerikanerna på fingrarna i den gren som man traditionellt sett har varit absolut världsbäst på, nämligen kommersiell skräpkultur. Så kommer Kina och är bättre på det, och då vill man förbjuda det.
Alltså, du kanske tror att marknaden är fri och sådär.
1-0 till Åsa Lindeborg.
Det är ju lite fuskigt att USA vill förbjuda den första stora popkulturella kinesiska exporten till väst. Mm. Det är inte som att det finns massor av kinesisk film eller tv eller musik som funkar i väst ungefär som japansk och sydkoreansk kultur funkar i väst. Eller popkultur i synnerhet. Så att vilja förbjuda det här är ju verkligen att sparka Kina på pungen.
Pungen?
Ja. Men det är ju en bäst produkt. ByteDance har ju inte TikTok i Kina. De har ju en annan produkt där.
Just det.
Den här är skapad för oss.
Den här är bara skapad för att Kina ska kunna spionera på oss?
Nej, men den är skapad för det västerländska samhället på samma sätt som General Tso's chicken inte är en kinesisk rätt som finns i Kina.
Den är västanpassad.
Ja.
Det är inte genuin kinesisk kultur som fyra små rätter till exempel.
Nej, precis. Men det är också, de gjorde ju någon undersökning att journalister på Wall Street Journal så hade de kollat att när de var i samma utrymme eller samma rum som folk som jobbade på ByteDance i USA så snappade TikTok upp det här, eller ByteDance snappade upp det.
Ja.
Så det var ett sätt att övervaka de anställda som pratade med journalister. Och det kanske vi tycker är ofräscht. Men Facebook är ju samma sak, bara för monetär vinst och inte för övervakning av journalistik.
Men alltså, som journalist så är man ju övervakad hela tiden. Det... Men jag tänker... Alltså Google Mail, eller Google, de samarbetar ju med NSA som gör 125 miljarder inhämtningar av datauppgifter i månaden. Så liksom, och de som säger att jag har inget att dölja, jag kan säga att jag har massor att dölja, för jag är journalist. Det är mitt jobb att dölja grejer, så att det, ja, man kan ju...
Nu har folk haft ett sånt uppmärksamhetsbehov att de tänker mer, ovärligt att... alla myndigheter, att jag är övervakad. De är så intresserade av mig, för jag är så spännande. Ja. Och jag är så unik. Så jag vill visa upp mer och mer och mer. Och då passar ju TikTok, om man vet att man inte bara är en publik i europeiska och amerikanska säkerhetstjänster, utan även i Kina.
Mm. Men vad händer här med alla småföretagare, så här, som egenföretagare som har TikTok som, som sin plattform?
Alltså förslaget är ju inte att TikTok ska förbjudas, utan att de måste sälja det till en...
Ja.
Man måste få amerikanska ägare egentligen.
Jag vet inte om det måste vara amerikanska, men det får inte vara kinesiska. Ja. Men det finns ju inga amerikanska sociala medieappar som finns i Kina.
Nej.
Det går ju inte att använda WhatsApp eller...
Nej, just det.
Inget av det funkar ju där.
Man kommer inte ut på nätet där om ni har varit i Kina. Det är ganska läskigt faktiskt, tycker jag.
Man öppnar sin mobil och bara...
Ja. Nej. Mammons
rika. Vi rör oss vidare världsvant på vår vandring genom Mammons rike. Jag undrar, panelen, har ni någon favorit världsarvsplats i världen? Åsa, vad säger du?
Jag gillar stora bedagade städer som är lite farliga, så att jag väljer Mexico Citys gamla stan där. Jag hade kunnat valt Neapel eller någonting annat, men jag tar Mexico City.
Mexico City finns med på UNESCOs världsarvslista. Ja. Agri, vad säger du?
Citadellen i Erbil i Kurdistan i irakiska delen. För att den är 6000 år gammal och det finns en familj som måste bo där. Den är helt tom i övrigt för att den renoveras, men det är en familj som är tvungen att bo på den här platsen.
För att?
För att det finns ett pågående rekord att den staden är världens längst bebodda stad.
Aha.
Så om de flyttar därifrån under den här renoveringen så är inte den bebodd längre, och då försvinner ett 6000 år gammalt rekord. Så de måste sitta där.
Fredrik, ditt favoritvärldsarv?
Jag väljer nog Skogskyrkogården i Stockholm.
Aha.
Där vill jag dö. Eller kanske inte dö, men kremeras i alla fall.
Ja.
Inte nu med en gång alltså.
Men när dagen är kommen.
Om några år när folk har tröttnat på min podcast och sådär, då kanske det är dags. Och då känner jag att Skogskyrkogården är en vacker viloplats.
Mm. Du tycker inte att den är stor och ödslig? Jag som ändå älskar modernism.
Är du som Tåström? Han sjunger ju en låt. Han verkligen... gastar, inte halvvägs ut i Farsta, inte halvvägs ut i Farsta, som att han inte vill bli begravd där. Jag förstår inte varför. Det är ett spektakulärt landskap och vackra betongbyggnader.
Absolut, vi kan säkert prata om Skogskyrkogården i ett senare program. Men, alltså, alla de här platserna ni har valt är ju världsarv, finns med på UNESCOs världsarvslista. Där finns även då pyramiderna i Egypten, kinesiska muren, Yellowstone i USA och sådär. Och nu har ett nytt världsarv tillkommit, nämligen Berlins teknoscen. Nattklubben Berghain som är legendarisk, men även festivalen Rave the Planet och ett helt koppel med olika klubbar. Har ni varit på teknoklubb i Berlin i här panelen?
Ja, inte, på Berghain,
men... inte på Berghain. Inte på Berghain, men på någon annan teknoklubb i Berlin.
Mm.
Åsa?
Jag dansar aldrig.
Du dansar aldrig? Och du går heller inte på teknoklubb då?
Nej, jag kan gå... Nej.
Fredrik, behöver jag ens fråga dig?
Jag har faktiskt inte varit på Berghain, men jag har varit på många andra. En favorit var Schwutz.
Schwutz, ja.
Schwutz.
Varför inte på Berghain?
För jag tänkte inte att jag skulle komma in, och mitt självförtroende kan inte hantera en sån knäck som du skulle få om jag inte blev insläppt.
Visst, de flesta är det jättesvårt att komma in där?
Det är supersvårt, och det beror på att klubben Berghain vill behålla sin ursprungliga identitet som fetischklubb för män som gillar män som ser ut som Efraim Långstrump.
Mm-hmm.
Okay. Och det gäller att behålla... Och den atmosfären förstörs av att det kommer för mycket turister.
Okej.
Okay. Så jag har inte varit där, men jag har spelet som jag ligger framför oss.
intressant. Det finns ett eget spel, alltså ett Berghain-spel.
Precis, det finns ett Berghain-spel. Det heter då, eftersom det är svårt att komma in, så heter det Berg 9. Mm-hmm. Och det går ut på att man ska vara en dörrvakt som försöker få ihop en perfekt blandning med gäster. Mm. Då får man olika poäng för. Man får minus 2 till exempel om det kommer en narkotikapolis. Man får minus 2 för en turist. Man får 3 poäng för en fagag. Och Leather Daddy, 5 poäng. Det är det finaste man kan släppa in. Mm. Okay. Det här spelet är svenskt och stämdes av Berghain. Och Berghain vann och de tvingades förstöra alla exemplar. Det här är ett av kanske 5 existerande Berg 9-spel.
Okej.
Jesus Kristus.
Alltså... Jätteintressant, Fredrik. Men min fråga var, är det här ett rimligt val, tycker ni? Är det ett bra val att utse Berlins technoscen som ett världsarv? Tillsammans med kinesiska muren och Yellowstone och det här.
Alltså om man kollar igenom, de har ju 10 kriterier. Och uppfyller man minst 1 så kan man få bli ett världsarv. Och teknoscenen uppfyller ju minst 1 av dem. Det är att det ska vara en unik kulturell yttring som är av betydelse för omvärlden. Och det är det ju. Mm-hmm. Men om det redan är för många turister där så är ju någonting som kommer förstöra scenen. Så det är ju inte bra för den tyska teknoscenen att det blir ett världsarv, tycker jag.
Så det kan ju vara en katastrof att bli utnämnd till ett världsarv. Jag vet att Blekinge skärgård var ju på tal och Sölvesborg sa absolut inte, vill inte, för att det är liksom massa turister som klafsar runt där och förstör. Jag tycker att det är ett problem när mänsklig aktivitet ska k-märkas på det här viset. För att det blir bara en kulturkamp av alltihopa. Nästa grej som ska k-märkas kan vara ett Pride-tåg eller Christmas carols eller första maj eller vad som helst. Och då blir det liksom... Det blir en del i den här politiseringen som är så fruktansvärt tröttsam.
Kulturkamp, säger du. Du kanske måste informera oss här. Vad är kulturkampen egentligen?
Ja, men kulturkampen är att grupper vill få sina ideologiska preferenser tillgodosedda genom vissa kulturuttryck. Och säga att det är jätteviktigt med vad det nu kan vara, hembygdsromantik eller vad som helst. Och så fort man ska k-märka, som man gör i det här fallet, mänskliga aktiviteter, så blir det ju en strid om vad det är för mänskliga aktiviteter som ska anses ingå i kulturarvet. Och då blir det en kamp mellan höger och vänster, eller det progressiva och det konservativa. Och då dör intresset för mig.
Mm. Och det är något som dör också när man utser en kultur som handlar om att hylla det flyktiga, som hyllar nattlivet, något impulsivt och dionysiskt och liksom dekadent. Det ska inte vara ett världsarv. Det här ska vara något som händer i presens. Och i samma ögonblick som du sätter den här stämpel på det så blir det lite musealt. Mm. Jag får en liten känsla av att okej, nu drar klubbkulturen i Berlin sin sista suck, vilket jag verkligen inte hoppas. Men samtidigt, ur ett svenskt perspektiv, vi lever i ett land där vi har haft en kulturpolis som har haft till enda uppgift att förgöra den kultur som nu UNESCO utser till ett världsarv, Rave-kommissionen. Deras enda uppdrag var att krossa den här kulturen fullständigt. Så ur ett svenskt perspektiv så är jag väldigt glad att det här händer.
Nej, men jag visste...
Eftersom vi lever i ett land där polisen åker ut i, långt ut i skogen för att gripa folk som dansar på en fest. Mm. Så,
men
som
problemet
svensk
att det,
så är...
den här kulturen är ganska så drogbehäftad? Det var väl problemet med rave-kommissionen också?
Att den var drogbehäftad?
Nej, att kulturen, alltså rave-kulturen,
det
förekommer oerhört mycket droger.
Det är Stonehenge också, tror jag. Alltså...
Stonehenge som också är en del av världsarvslistan.
Men är det ingen som tycker det här är bra att ravekulturen, teknoscenen i Berlin får världsarvsstatus?
De får ju cash. Alltså de får ju pengar för att upprätthålla den här delen av kulturen. Mm. Det kan ju användas till...
Jag tycker även vi kan slå ett slag för radiomasterna i halländska Grimeton. De finns också på UNESCOs världsarvslista.
Mammons rika.
Från Berlins teknoklubbar vidare till svensk säkerhetspolitik. Efter 200 år av alliansfrihet är vi numera NATO-medlemmar. Och ingen har väl egentligen missat vem som är gladast för det. Åsa... Du har ett rött hjärta, men det är väl knappast någon slump att du idag är klädd i svart.
Men jag har inget annat i min garderob.
Har du sorg?
Jag sörjer att det är så mycket krig i världen. Men jag tillhör den här försvinnande lilla minoriteten på 39% som inte jublar över NATO-medlemskapet. Mm. Det gör jag. Med det vill jag ändå säga att jag respekterar alla som tycker att Sverige ska gå med i NATO. Så som världen ser ut nu, så som Ryssland beter sig, så jag förstår det.
Agri, vad tycker du? Är det bra att vi är med i NATO?
Någon sa att det känns som att vi är det sista landet in i ett pyramidspel. Mm-hmm. Och jag kan känna det. Det är inte så att man bara, ja, USA, där är framtiden. De ska liksom vägleda oss. Jag fattar oron, jag fattar allt det där.
Du förstår logiken, ja. Den säkerhetspolitiska logiken.
Är jag jättetänd på att vara i en försvarsallians med Turkiet? Nej.
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 Men det är du, Fredrik. Eller?
Fredrik och Erdogan, liksom.
Nej, precis. Nej, men jag har alltid varit för NATO så länge jag kan minnas. Och jag minns när jag var liten så... Eller när jag var tonåring så läste jag en intervju med Christian Lok som sa att han när han var barn drömde om att USA skulle invadera Sverige så att vi fick reklam-tv. Mm. Jag kunde relatera till det lite grann. NATO stod för frihet. Men nu vet jag inte längre. Om USA försvinner från NATO, då känns det lite som om läderbögarna drar från Berghain. Då försvinner det som man... Själva essensen. Det man ska kämpa för. Truth, justice and the American way. Mm. Eller gay i deras fall.
Är det här oberoende vad som händer i USA? Eller...
Det handlar om huruvida USA försvinner från NATO.
Det gör de aldrig. De behöver ha NATO för hela sin legitimitet.
Mm. Tror du det?
Ja, det tror jag. Absolut.
Ett av kraven för att vara med i NATO det är att vi som stat måste avsätta ungefär 2% av BNP till försvaret. Och i Sveriges fall handlar det om ungefär 120 miljarder kronor. Och tittar man lite i de senaste årens budgetar så är det ganska tydligt att vi antingen behöver höja skatten ganska markant eller börja låna väldigt mycket pengar för att komma upp i de här 2% av BNP. Åsa, hur ser du på detta? Hur ska vi få ihop det och alla försvarsanslagen? Är det någonting som vi borde vara oroade för?
Nej, men jag tycker att vi har inte haft någon NATO-debatt i Sverige utan vi gick med ändå. Vi som var emot stämplades direkt som fosterlandsförrädare och så där, så man blir tyst.
Putinister.
Hade det inte varit läge med en folkomröstning i den här frågan egentligen?
Vi hade inte tid, vi hade ju val. Ja. Då skulle ju alla vara för.
Mm. Precis, så att det...
Ja, och det var krig i vårt närområde.
Det hade blivit en sån här kärnkraftsomröstning med linje 3. Gå med i NATO, men med förnuft.
Det är ungefär så som Sverige har haft de senaste 30 åren. Så på sätt och vis är det här ärligare att vi är med på riktigt nu. Men vad jag tänker är att vi har inte diskuterat under de här två åren hur ska det här finansieras? Därför att det har Socialdemokraterna och Moderaterna varit överens om att det ska vi inte diskutera. Och det är naturligtvis ett problem, för det här kommer att kosta väldigt, väldigt mycket. Men när jag ser på mig själv och rannsakar mig själv... För när man tar upp den här frågan med NATO-vänner så blir de väldigt irriterade, som att det är en provokation att diskutera det här. Men jag som alltid har tyckt att Sverige måste ha ett starkt försvar just för att vi inte ska vara med i NATO, det har varit min linje. Jag har ju aldrig en enda gång skrivit en text där jag föreslår att man ska höja försvarsanslagen. Inte en enda gång. Så jag kan ju vända liksom blicken mot mig själv. De förslag som ligger nu det är att höja skatten, låna mer pengar eller som Elisabeth Svantesson sa här om dagen, inget reformutrymme för de som har det sämsta hushåll eller svårast.
Ja.
Moderata ungdomsförbundet vill att man ska avskaffa 1 maj. Mm. Det är liksom apropå kulturkamp.
Några miljarder där.
Ja, mitt eget förslag det är att man begränsar vinsterna i välfärden. Så tycker jag man kan betala det här.
Men du är Åsa, du är rädd att det här ska liksom drabba, är du rädd att det här kommer drabba välfärden i Sverige?
Ja, men det är alltså det är jag väl rädd för alltid, men jag ser också fördelar med det här NATO-medlemskapet. Alltså på så vis att vi kommer få en ordentlig regionalpolitik för första gången på väldigt länge. Vi kommer att bygga ut infrastruktur. Vi kommer att få så mindre samhällen som kommer att blomstra upp, arbetstillfällen som kommer att liksom skjutsas ut. Malmbanan, det finns en massa saker som är positivt med det här också. Jag skulle ju ljuga om jag satt och sa någonting annat.
Vad säger du, Fredrik?
Ja, även om jag är för NATO så har det mer handlat om... Jag kanske är mer för ett
EU-försvarssamarbete än det här egentligen.
Men det här med visionerna då? De politiska visionerna som glesbygden åtnjuter.
Det är väl ungefär som EU. EU har ju strösslat miljarder över glesbygden också. Mm. Så det är intressant att när vi riktar blicken utåt i världen så gynnar det lokala i Sverige.
Men Agri, okej, vi går in i samma allians som Turkiet. Mm. Men vi går ju också in i samma allians som till exempel Grekland eller Tyskland, den stora demokratin. Är inte det, det bra?
Nej, men alltså, jag håller ju med det som Fredrik säger. Om det vore en EU-försvarsallians så fine. Liksom. Jag har inget problem med det.
Mm. En intressant sak är att om USA drar sig ur det här, vilka kärnvapenvakter finns kvar då i NATO?
Frankrike, Storbritannien
och Frankrike då var kärnvapen jag har demonstrerat mot. Jag minns när
för
30 år sedan så stod folk och hällde ut bourgogneviner i rännstenen med Stureplan för att protestera mot de franska kärnvapenproverna. Och nu plötsligt känner jag, okej, vad rätt skönt att ni har några missiler med USA inte längre med här.
Men betyder det att du vill att Sverige också ska ha kärnvapen?
Ja. Det vore ju kanske estetiskt tilltalande.
Men gud, slut.
Men nej, egentligen inte.
Jag vill bara ställa en sista fråga på NATO-temat. Tror ni att de borgerliga väljarna i Sverige är okej med höjd skatt för att finansiera NATO-medlemskapet?
Nej.
Jo, det tror jag.
Det tror Fredrik.
Ja, men de kommer att säga som ordförande för Svensk Näringsliv sa för 5 år sedan, vad fan får jag för pengarna? Mm. Och då kommer de vilja att pengarna går till bomber och granater och inte till att de HBTQ-certifierar fallskärmsjägarna eller någonting. Mm. Vilket man skulle kunna tänka sig. Vilket kanske behövs i och för sig.
Skuldsanering. Bing, 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 bing.
Ett återkommande inslag i Mammons rike är något vi kallar skuldsanering, en slags självbikt från en av våra panelmedlemmar. Och den här veckan har det kommit till min kännedom att Fredrik Strage, du har en skuld som du vill skriva av från din balansräkning kan man säga. Vad gäller saken?
Jag mår väldigt dåligt. Jag känner skuld över att mina försök att utöva konsumentmakt för att stoppa Rysslands invasion av Ukraina har gått så där. Mm-hmm. Jag har lyssnat mycket på ukrainsk techno.
Ja, bra.
Jag har donerat pengar till ukrainska försvaret och jag har då också försökt bojkotta företag som fortfarande finns kvar i Ryssland. Mm. Jag har exempelvis slutat köpa rakhyvlar från Gillette.
Ja.
Och jag försökte även då sluta köpa Marabou-choklad. Mm. Och det var så svårt. Marabou ägs av Mondelez, en stor amerikansk livsmedelskoncern. Och de har fått väldigt mycket kritik för att de är kvar i Ryssland. De meddelade i höstas att de skulle skilja verksamheten i Ryssland från resten av företaget. Mm. Som att det som händer i Ryssland, det är dem, men inte riktigt dem. Mm. Så, och det var ett så lamt försök att bemöta kritiken. Att jag blev ännu argare och sa att nu ska jag verkligen sluta käka Marabou-mjölkchoklad. Och då ompaketerades Marabou-mjölkchoklad, fick en ny design som jag tyckte var ganska snygg.
Ja.
Så jag försökte äta Fatser, jag försökte käka Cloetta. Ja. Men Cloetta får mig att tänka på när jag var liten och jag uppväxte i Linköping. Ja. Vi fick åka på så här skolresa till Cloettas fabrik. Och då var det alltid, vi käkade alltid jättemycket mums och spydde liksom i bussen hem. Och så där. Så Cloetta gör mig dåliga vibbar. Så, och det har liksom inte funkat förrän tills alldeles nyligen. Så lyckades jag sluta med Marabou mjölkchoklad. Men det tog lång tid. Sen upptäckte jag då till min fasa att ni är ute och jag gör en föreläsningsturné. Och på min rider, där det står vad jag ska ha i logen, så har jag alltid skrivit att jag ska ha en flaska Chardonnay och sen lite Oreos. Chardonnay och Oreos. Ganska enkel, blygsam rider, eller hur?
Ja.
Oreos ägs också av Mondelez. Mm. Så varje gig jag gjort, när jag suttit där och druckit Chardonnay och mumsat i med Oreos, så har jag stöttat Putin. Jag känner mig som en bolsjevikisk gottegris av något slag.
Det är som en bläckfisk.
Jag hugger av ett huvud så dyker upp ett nytt.
Ja.
Precis.
För mig är det här ofattbart hur man kan välja Marabous chokladkaka, men det är en annan sak. Vad säger ni andra? Är det här någonting?
Vad föredrar du framför Marabou?
Fatser alla
Anton
dagar
Berg,
i veckan. Anton Berg.
Anton Berg, det var borgerligt.
Lite småborgerligt.
Det är väldigt borgerligt. Jag är inte
det är så smakfullt små förpackningar också.
Det är skitgott, jättesnyggt.
Det är pyttesmå chokladbitar.
Ja. I love it. Men det är ju svårt med... Alltså, du ska ändå vara glad att du inte är dansk, för Carlsberg har ju sin verksamhet.
Är det så?
Ja, det var i alla fall senast jag pratade med en dansk. De blundar och säljer, kan
jag säga. Jag tror att Carlsberg försökte dra sig ur. Ja. Och vad som hände då var att ryska staten förstatligade deras dotterbolag i Ryssland. I princip en statlig stöld, och tog halva företaget. Så jag tror Carlsberg kan vara okej. Ännu bättre Heineken, för de slutade sälja nästan med en gång.
Ja, men Barilla... som också äger
inte Barilla också.
Vasabröd.
Ja, men gud, Vasaknäcke.
Ja, och
Tetrapack.
Agred, alltså... vilka produkter väljer du bort? Som med anledning av Ryssland och sådär.
Ja, du, jag har försökt ta bort Marabou ur min diet. Jag har inte gjort det. Det går så där bra. Nej, men det är väldigt lite. Jag är väldigt dålig på bojkott. Jag har ju listor hemma och liksom tänker så.
Du har listor hemma?
Ja, men jag har små listor. Jag har en Rysslandlista och jag har en BDS-lista.
BDSM-lista?
Ja, precis.
Va?
BDS, alltså Boycott, Divest and Sanction.
Jaha, förlåt. Jag var inne på Berghain-spåret.
Ja, BDSM när vi håller... Ja, men precis. Det man ska bojkotta för att BDSM inte ska... ta fäste i samhället. Nej, men jag är jättedålig på att bojkotta saker. Jag vet
att
jag
borde. Tycker ni att vi kan sanera Fredriks skuld här? Vad säger Åsa?
Ja, absolut.
Absolut.
Ja, eftersom jag är en hycklare själv också.
Tack. Jag ingår visserligen inte i panelen, men jag säger nej. Jag tycker
bara sådär.
Ja, bara så där att liksom välja Marabou som är söt, äcklig och
det. Men jag ska inte göra det längre. Jag lovar ju här att jag ska byta diet fullständigt.
Okej, okay, jag väljer att godkänna
dig, kommer du hem till mig med en noblessask på fredag, kommer jag bara vik hädan, satan. Det här kommer inte jag äta.
Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon.
2022 så lämnade Stefan Ingves positionen som Sveriges riksbankschef och lämnade ett stort tomrum efter sig. Han kanske inte förde världens bästa räntepolitik, men hans formuleringskonst, den tycker jag i alla fall höll högsta klass. Lyssna bara på den här formuleringen. Jag tror Åsa, du kommer gilla den här speciellt. Mitt jobb är att vara en i ekonomiska sammanhang kombination av shaman, väderleksgubbe och estradör. Ha? Inte det underbart?
Jag tar fasta på det här med estradör. Alltså, jag saknar inte Stefan Ingves. Han saknar oss väldigt, väldigt mycket. Alltså, han gör allt för att vara med. Han kommer snart vara med i Let's Dance eller ha ett eget TikTok-konto kanske. Eller...
Det är så precis just det vi ska prata om här.
Han tränger sig igenom här nu.
För när Ingves lämnade över till Erik Thedéen, då var vi många som hoppades att vi i alla fall skulle få njuta av hans kommentarer från sidlinjen. Men då fick vi följande tillkännagivande i P1 morgon häromdagen.
Det är jobbigt nog för dem som sitter där, och jag har valt att inte sitta och hojta på läktaren som i Mupparna när det gäller räntan.
Är inte det här himla tråkigt? Vad tycker du?
Jo, men man vill ju ha flera kommentatorer som sitter som Mupparna. Det vill man ju alltid.
Ja, jag tycker också att för det första så är ju Mupparna på balkongen, Statler och Waldorf, de är ju liksom själva showens höjdpunkt. Och för det andra så har ju faktiskt Stefan Ingves vissa likheter med just Waldorf. Vi ska se om vi kan få upp en vi har Waldorf där till vänster och sånt så. Alltså, jag tänker om några år, då kommer likheten bli än mer uppenbar. Gillar man inte det här med gamla muppar som sitter på balkongen? Vad tycker du, Fredrik?
Jo, jag ser egentligen hela mitt liv som... Jag sitter på en sån här balkong och skriker mot en scen. Jag är de här gubbarna. Men det är något med Stefan Ingves som jag tycker är lite läskigt också. Han hade så otroligt mycket makt. Mm. Han var ju inte politiskt tillsatt. Under hans år vid makten så var det som att han själv bestämde hur fattiga folk skulle vara.
Ja, men du har en jättepoäng, tycker jag. Det är en extremt stor makthavare som inte är demokratiskt tillsatt.
Fast han är
en gång låg i Riksbanken
han är tillsatt av riksbanksfullmäktige.
Jo, men en...
jag pratade om liksom den makt som han utstrålade, att han hade en sån
också...
han var så korrekt också att det kändes som att om du ifrågasätter den här personen så är du ute på hal is.
Ja, jag ska vara objektiv här, men här, sen ingår han även i en riksbanksdirektion av flera riksbanksdirektörer.
Han hade kunnat göra precis vad som helst.
Men när det var,
han hade kunnat döma folk till döden.
När han köpte, kanske inte, men när han köpte massa mer statsobligationer, vilket gjorde att Riksbanken låg back för första gången på vi vet inte hur många hundra år. Då var det ju folk som sa till media att men vi höll ju inte med, men det var inte vår plats att säga emot honom.
Vad hände med dem som sa ifrån?
De fick vi inte höra mer från.
Nej.
Så det säger ju någonting. Nej, men alltså, men jag har sympati för riksbankschefer, vilket kanske ter sig märkligt. Det är ett jobb med enormt mycket makt, men där du får en klubba i handen och bara du ska lösa alla de här problemen med den här klubban. Du har inga andra verktyg, du får inte göra någonting annat, men använd den här klubban och lös liksom landets penningpolitik. Så då är det ju uppenbart att det blir lite galet ibland. Har du någon med en klubba där?
Nej, men jag undrar hur mycket poäng man skulle få för en riksbankschef i spelet Bargnine. Här finns ju då...
Bankiren fanns ju där.
Om du, ja, precis, under tiden som du letar så frågar jag Åsa, vad tycker du om till exempel motsvarande gamla politiker som sitter på läktaren? Som sitter på läktaren och kommenterar sina efterträdare. Är det djupt osympatiskt?
Det gör de ju väldigt sällan. Det är ju det de inte gör. Så...
Men är du för eller emot att föredettingar ska sitta på läktaren och kommentera?
Nej, men jag är absolut för yttrandefrihet och för att man ska säga det man det hjärtat är fullt av.
Politikersvar.
Nej, men jag fattar inte problemet med att man inte får kommentera sin efterträdare.
Hellre det än att gå och jobba på Kreb som konsult.
Ja, precis.
Shop och Sally. Bing, 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 bing.
Pengarna sover aldrig och marknaden håller alltid öppet. Det har blivit dags för veckans köp och sälj. Som jag tänkte börja med att Agri Ismail, blir det en köp eller sälj från dig?
Det blir en sälj den här veckan från mig.
Och vad ska vi sälja?
Hela Beyoncés countryfas.
Aha.
Den är gammal och den ska säljas. Hon gör aldrig någonting... Ett problem jag har haft med Beyoncé i väldigt många år är att hon... Den mest ikoniska Beyoncé-bilden, det man tänker på när man tänker Beyoncé, det är den här gula klänningen, baseballträet i Lemonade och slå sönder. Och det är snott från en schweizisk konstnär som heter Pippi Lotterist. Dansen i Countdown är snott från en belgisk konstnär som heter någonting som jag har glömt. Och man kan tolerera det, fine, hon får köra det. Men där är andra gången hon tar sig an ett ämne som har varit riskabelt. När hon gjorde Formation så var det efter att Kendrick Lamar hade gjort hela sin grej och hade fått liksom mordhot och folk på Fox News sa att hiphop är värre än rasism och allt möjligt. Så kommer hon med Formation, samma tematik, ingen risk. Lil Nas X fick ta hela fighten för att hans typ av musik skulle få vara med på countrylistan i USA. Och fick ta emot jättemycket skit. Och så kommer Beyoncé bara, jag är först. Jag är den första som har en nummer ett på Billboard som svart countrymusiker.
Men hon är i och för sig från Texas. Hon har den här musiken lite i rötterna. Och hon gjorde country på Lemonade.
Ja, hon gjorde en countrylåt på Lemonade. Det gjorde hon.
Jag är imponerad av din verkligen en avancerad säljanalys.
Den är inte värd
Åsa, köp eller sälj den här
Nej,
veckan?
Men jag handlar. Jag köper det ryska civilkuraget faktiskt. Jag är djupt imponerad av de här människorna som står i timmar, som bor i en diktatur, som protesterar mot den nya tsaren. Och det är som kontrast, tycker jag, mot Sverige där vi gärna springer i flock eller inte vågar framföra en avvikande åsikt för vi är rädda att bli cancellerade. Och vi blir ofta det också. Så jag köper.
Förebilder, moraliska förebilder. Fredrik, blir det köp eller sälj den här veckan?
Det blir en fet sälj av Spotify. DN avslöjade nyligen att att Spotify skriver specialavtal med musiker som producerar skvalmusik som Spotify betalar mindre för än annan musik. Den här musiken, de här låtarna som är i tusental, hamnar alltid högst upp på Spotifys egna spellistor. Mm. De stjäl alltså egentligen pengarna som vanliga artister skulle ha. Spotify har exempelvis slutit ett avtal med en svensk musiker som heter Johan Rör. Och satt honom så högt på sina spellistor att han nu är mer streamad än Michael Jackson och Mariah Carey. Gigantiska artister. Han är en av världens mest streamade musiker och totalt okänd. Och jag tror att Spotify kommer att jobba på det här viset också när de kan AI-generera vanlig popmusik eller techno. Mm. Egentligen ligger felet här kanske inte så mycket hos Spotify som hos de som lyssnar. Som istället för att skriva vad de vill höra, som istället för att ha ett aktivt musiklyssnande, förlitar sig helt och hållet på spellistor. Och då blir det så här.
Hur ska vi konsumera musik om vi nu har sålt Spotify?
Tidal. Jag tror att Tidal kommer att drabbas av samma problem egentligen. Köp vinylskivor. Det kommer jag att köpa nästa vecka. Jag ska köpa vinyl.
Köp vinyl, sälj Spotify. Tack Åsa Lindeborg, Agir Ismail, Fredrik Strage för att ni var med i Mammons rike. Se oss igen nästa vecka då med nya, fräscha, intressanta och brännande samtalsämnen. Nu säger vi tack och hej.
This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.